På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Och med mig har jag som vanligt Göteborgskännaren och historieläraren Mattias Axelsson.
Hej!
Hej på dig!
Ja, tjena!
Idag sitter vi här på Linnéstadens bibliotek på Första Långgatan.
Ja.
Och vad ska vi prata om? Jo, Första Långgatan.
Det är väl det som är lämpligast att göra när vi är på Första Långgatan,
ja,
tycker jag.
Absolut. Var ligger den här gatan?
Ja, alltså, nu blir det jättefånigt för er som sitter här i salongen att jag berättar var Första Långgatan ligger.
För ni har ju uppenbar... Och för de som lyssnar blir konstigt också.
Nej, ja, för de blir det väl mer liksom, de som lyssnar i typ på Spotify eller så, de kanske inte riktigt vet vad Första Långgatan är. Nej. Så då är det ju lämpligt att jag då förklarar att Första Långgatan sträcker sig från Järntorget till Johannesplatsen. Det är den sträckning som Första Långgatan har. Och Första Långgatan är ju en gata som har sitt namn just som en parallell till Andra Långgatan och Tredje Långgatan och Fjärde Långgatan.
Så oerhört dålig fantasi egentligen, ja, fantasi, när man ska döpa gator.
Fantasilöst att kalla den Första, Andra, Tredje och Fjärde Långgatan. Det skulle ju faktiskt också bli en Femte Långgatan, men det blev ju Plantagegatan. Så där tyckte de att nu får det räcka med 4 långgator, så vi kör 4 långgator och en Plantagegata.
Men vad är Första Långgatan för dig?
Alltså, Första Långgatan är ju, skulle man nästan kunna säga, Andra Långgatans lite tråkigare kusin. Någonstans så, för mig är ju Första Långgatan verkligen en, ja, men det är en transportsträcka.
Det är ingen som någonsin har sagt vi ses på Första Långgatan.
Nej, det kanske är någon som har sagt det någon gång.
Ja, man ska till biblioteket här kanske.
Ja, vi ses på biblioteket på Första Långgatan. Nej, men att säga att vi ses på Andra Lång, det är jättevanligt, för där finns det ju ett stort utbud av krogar och restauranger och liksom den typen av etablissemang. Men Första Långgatan, förvisso, det är klart att det finns en del restauranger och det finns i biblioteket. Det finns en folkhögskola här liksom i Första Långgatan, men just i och med att den är en transportsträcka, att spårvagnen går längs med Första Långgatan, Så blir det liksom som att, ja, men den är svårare att röra sig på. Den är svårare att röra sig längs med. Vilket gör att man får liksom inte det här naturliga flödet av människor längs med Första Långgatan som man har på Andra Långgatan. Men vad tänker du när du tänker Första Långgatan egentligen?
Nej, men det är väl som du sa, att man, när man ska ta sig till Majorna så använder man den som transportsträcka.
Man tar sig från Järntorget till Majorna, ja, via Första Långgatan. Man stannar inte på Första Långgatan, inte en gata att stanna på.
Eller mötas på. Ja. Liksom.
Ja, det är en tråkig slogan har för en gata. Första Långgatan, gatan man inte stannar på. Man tar sig förbi här.
Nej, nu får du ge dig. Men hur länge har gatan funnits?
Alltså, det första belägget som vi har för Första Långgatan, och det här är så här typiskt dålig pedagogik från min sida att lägga upp en bild på en text, för nu vet att alla sitter och läser texten och ingen lyssnar på vad jag säger. Men det som står, och den här tidningsnotisen, den är från en Göteborgstidning från 1861. Och det är då vi har de första beläggen för att de här gatorna i Masthugget då har kallats för just första, andra och tredje långgatan. Sen så får den officiellt sitt namn först 1883. Och första långgatan var ju då den stora genomfartsleden västerut. Och det har traditionellt funnits en hel del olika typer av verksamheter på första långgatan då, från mitten på 1800-talet då första långgatan först växer fram tills idag. Och det finns ju också väldigt storslagna planer för första långgatan. Det är ju därför det är så mycket arbete med spårvagnar och spårvägnar utanför och även med bebyggelse längs med första långgatan. Och den här kartan, den är från 1870. Och där kan man ju se att första och andra långgatan är framdragna. Vi har ju Masthuggstorget uppe till vänster och sen så är det Järntorget nere till höger i bild. Och däremellan så går ju första och andra långgatan. Och sen ser man ju även att tredje långgatan är planerad att dras fram. Man ser den i lite mörkare färger söder om andra långgatan. Och det är då på 1860-talet som man fattar beslut om att marken mellan Järntorget och Masthuggstorget, som vid den här tiden när vi kommer liksom är i mitten på 1800-talet, är ganska glest bebyggd och ganska glest befolkat. Det är då man fattar beslut om att det här området ska bebyggas så att man ska dra fram de här gatorna.
Jag tänker lite på att vi befinner oss i Masthugget. Vad börjar Masthugget?
Ja, du, det där är en fråga. Är det någon från gamla Masthuggspojkar eller någon som sitter i lokalen? Skönt att det var ingen som gav sig till känna för det. Det här är ju precis som när man pratar om egentligen vilken stadsdel som helst och gränserna för stadsdelarna, så är det här ganska kontroversiella frågor.
Oftast det viktigt för de som bor där.
Ja, och framförallt de som har bott länge i ett område. Då blir det liksom viktigt att på den sidan om den här gatan där ligger Masthugget och på andra sidan om den här gatan är inte Masthugget.
Men det kanske inte kan... Jag kanske inte kan begära att du kan besvara den frågan, men vi kan ju reda ut vad Masthugget är,
ja, alltså, egentligen. Ja, någonstans så kan man ju, när man använder sig av begreppet Masthugget, så är det egentligen tre olika saker som man kan prata om. Å ena sidan så är det själva stadsdelen Masthugget. Sen är det församlingen Masthugget knutet till Masthuggskyrkan. Och sen är det någonstans hur begreppet Masthugget används i dagligt tal. Och om vi börjar med stadsdelen Masthugget, och då kan vi ju använda oss av den här kartan som är från tidigt 1800-tal eller någonstans kanske mitten på 1800-talet, där det väldigt tydligt står Masthugget som en stadsdel. Och Masthugget tillhör ju Göteborgs stad när Göteborgs stad grundas 1621. Det är alltså inte en egen kommun eller en egen sop, utan Masthugget är en del av Göteborgs stad. Och historiskt så är det enbart den delen som ligger nedanför berget, alltså nedanför Stigberget, ner till hamnen, som har räknats som Masthugget, alltså det som idag är långgatorna. Sen själva församlingen Masthugget, där går gränsen vid Paradisgatan, och sen väster om Paradisgatan så är det Masthuggets församling, och sen så öster om så är det Oskar Fredriks församling, som då är knuten till Oskar Fredriks kyrka. Men om man idag pratar och liksom använder sig av begreppet Masthugget, om man till exempel söker på Google Maps hur de definierar Masthugget, så är det, vi börjar vid Masthuggskajen och sen så går vi till Järntorget, går längs med Linnégatan, och det som ligger på den västra sidan om Linnégatan, Plantagegatans norra sida, Vegagatan ner till Plikta, Majvallen och sen så Barngatan och den östra sidan om Barngatan, alltså upp mot Stigberget och så till Stigbergstorget. Det är där som gränserna går för Masthugget idag, så det är betydligt större område som vi idag använder när vi använder begreppet Masthugget. Jag vet att jag höll en föreläsning, minns inte exakt vad det var, men jag sa någonting apropå att man rev så mycket i Masthugget under efterkrigstiden, och då syftade jag då på de husen som går upp längs med upp från Masthuggstorget upp på berget. Och då var det en arg man som kom fram efteråt och påpekade att det där minsann inte Masthugget. Alltså inte Masthugget som revs där, utan det är Stigberget. Gränsen till Masthugget, det går där vid Masthuggstorget och sen tredje långgatan. Ovanför det var absolut inte Masthugget enligt honom. Så det var viktigt för honom. Det var därför jag frågade om det var någon från gamla Masthuggspojken som satt i lokalen. Jag kan komma och vara arga på mig efteråt om ni vill.
När börjar man kalla det för masthugget?
Ja, det är tidigt. Alltså det är redan när Göteborg grundas, alltså på 1600-talet. Och det är 1647 som vi får liksom det första skriftliga belägget för att det här området har kallats masthugget. För det var 1647 som 13 masthuggare, alltså de som högg masterna till skeppen, fick burskap i staden.
Och det innebär?
Det innebär, citat, den lagliga rätten att utöva ett yrke i en stad och åtnjuta de förmåner som tillkommer borgare. Så det är någon typ av borgerskap, det vill säga att du får, alltså du får vara masthuggare, du får de privilegier som du har som borgare, alltså som handelsman i en stad. Och det som de här masthuggarna gjorde i anslutning till det som sen då blir Masthuggstorget och stadsdelen Masthugget, det är ju då att de gör skeppsmaster. Och att man gjorde det just här, det beror ju dels på närheten till älven, det vill säga att man lätt kan komma åt skeppen som masterna sen som ska vara på. Men sen var det också viktigt att man la verksamheten utanför stadens portar. För stadens portar, eftersom Göteborg är en väldigt befäst stad fram till 1800-talets början, så stänger man ju stadsportarna klockan 9 på kvällen, vilket innebär att det får inte vara några människor som går in och ut ur staden. Och de här masthuggarna, de ville kunna jobba på lite mer flexibla tider, så därför så var det bra att lägga verksamheten utanför stan, så man inte behövde anpassa sig efter stadens hur staden stängde och öppnade portarna. Och alltså redan från början så är Göteborg en hamnstad, även om det byggs som en militär befästningsstad. Så har ju, alltså redan under 1600-talet så har hamnen en stor betydelse, och sen så får den ännu större betydelse under 1700-talet när vi får det Ostindiska kompaniet som den här bilden då ska illustrera. Och hamnen, alltså den hamnen som låg här vid Masthugget, den har betydelse. Redan på 1630-talet så finns det belägg för att man har anlagt krogar här vid Masthugget och vid Stigberget, och det om något säger ju vilken betydelse området har, att man bygger just de här krogarna.
Mm. Och hur såg det ut här innan 1800-talet?
Alltså, tyvärr så finns det ju inga fotografier från 1600-1700-talet, utan det man får använda sig av i mångt och mycket, det är ju de här kartorna som finns. Och här kan vi ju då se en karta över Masthugget och Karlsporten, som var en av de här portarna som fanns in till staden. Och Karlsporten, den ligger ju, eller låg ungefär där Esperantoplatsen ligger idag. Och i anslutning till det här området så låg dels det gamla varvet där man byggde båtarna. Ostindiska kompaniet hade verksamhet. Det fanns också sillsalterier och trankokerier under 1700-talet. Och sen så finns det en hel del på de här kartorna där man kan se hur köpmän, alltså de här som hade fått burskap och borgerskap, anlade sommarställen ner mot älven. Och att man också byggde och hade långsmala egendomar ner mot älven där man hade sin privata hamn, man odlade lite mark, man hade bostäder längs med den smala vägen och den breda vägen.
Vad menar du med smala och breda vägen?
Ja, alltså,
inte någon biblisk?
Ja, man skulle kunna tänka sig att det är den här bibliska referensen. Ska man gå den smala vägen, men man går den breda vägen egentligen? Eller hur är det du som är bevandrad?
Det är syndigt att gå på den breda vägen.
Det är den breda vägen som är syndigt. Nej, men innan långgatorna växer fram och innan det blir någon liksom mer bebyggelse i området, så fanns det två huvudvägar som gick västerut, alltså från där Järntorget ligger idag mot Majorna. Och dels var det då den smala vägen som motsvarar dagens första långgatan. Och sen så var det den breda vägen som var en mer krokig gata som började vid Järntorget. Och sen gick ungefär andra långgatan, tredje långgatan. Ni kan se den här, går den från Järntorget och sen i en liten krok längs med berget. Och den här breda vägen, där fanns det ordentligt med värdshus och krogar och så kallade förlustelsecaféer. Jag tycker det är ett fantastiskt ord. Även butiker och verkstäder som var kopplade till hamnen. Men även om det var huvudvägarna västerut och även om hamnen och varvet fanns här, så var det ju trots detta fortfarande väldigt glest bebyggt en bra bit in på 1800-talet. Och jag tänkte vi skulle ta lite högläsning ur en av mina favoritböcker, Fredbergs gamla Göteborg, som faktiskt finns att låna här på biblioteket. Jag la fram lite böcker här som man sen kan titta på och låna med sig hem. Bland annat så finns Fredbergs det gamla Göteborg del 1. Han har skrivit en sån mastig bok i tre band om Göteborg 1923. Och då ska man tänka att det här är 100 år sedan. Och då beskriver han ju ett Göteborg så som det såg ut ungefär på sent 1800-tal, mitten på 1800-talet någonstans. Och du kan väl läsa en bit där hur de beskriver smala vägen.
Berusade på smala vägens krogar, antastade de alla mötande och voro utan undertag fruktade än när deras vildhet, råhet och kämpalust voro vida kända. Dessa hamnbusar voro en sannskyldig masthuggsplåga, vilket blev värre år för år, allt eftersom buselementen friskades upp av nyinflyttat folk från landsbygden.
Ja. Det gick vilt till i det här området även på 1800-talet, kan vi ju konstatera.
Och jag kan... Han lät ganska missnöjd i sin
Om vi pratar om att Göteborg idag är gnälliga, så är det ingenting mot vad Fredberg var 1923. Det finns nog ingen människa som har klagat så mycket på stadens utveckling som han gör för 100 år sedan. Så att det är mustig läsning, och vill ni inte låna boken här så finns den faktiskt digitaliserad på nätet. Då kan man söka på Fredberg det gamla Göteborg, för då finns den i liksom full upplaga och läsa digitalt på nätet.
På kartan så står det ju Vauxhall.
Ja.
Vad är det då?
Vauxhall, det var från början en nöjespark och ett värdshus för överklassen. Och vi vet att Vauxhall invigde och började sin verksamhet någonstans 1770-talets början. Och sen så höll man på i ungefär 30 år fram till tidigt 1800-tal. Och Vauxhall, det var då ett värdshus. Det fanns en större trädgård i anslutning, och inne i lokalen så hade man dans- och konsertsal. Och Vauxhall låg lite längre åt det hållet på första långgatan. Det är svindåligt att jag pekar för de som lyssnar på podden, nu inser jag. Närmare Järntorget på första långgatan 10 ungefär, där låg Vauxhall.
På denna sidan som biblioteket eller på
denna? Nej, på denna sidan. Och sen så är det här ett nöjesplats fram till 1800-talet, och sen så blir det bostäder, och det är den bilden som jag visade, och vi kommer lägga upp de här bilderna på vårt Instagram-konto så att de går att se även för de som lyssnar i efterhand. Men huset, det flyttas 1906 till Särö. Men sen så flyttar ett nytt etablissemang som också får namnet Vauxhall in på första långgatan, fast lite närmare biblioteket, lite närmare masthugget. 1927 så startar Vauxhall i en träkåk på första långgatan 13. Så det är då på andra sidan om spårvagnsspåret. Och då var det först en dansskola de första åren. Och sen så var det framförallt en jazzklubb under väldigt många år i mitten på 1900-talet. Och nu hade jag ju önskat att jag kunde liksom gå ner på den här Smokering Andersson-rösten och liksom kunna säga Duke Ellington, Ted Wilson, Dizzy Gillespie, Quincy Jones. Jag får inte riktigt till den.
Men jag tyckte det var ganska bra.
Ja. Men även Sonja Hedenbratt gjorde ju faktiskt sin debut här på Vauxhall 1948. Och Sonja Hedenbratt, man tänker ju tyvärr henne lite som framförallt en revyartist, alltså knöde in och Sten-Åke Cederhök, Jubel i busken. Men man ska ju inte glömma bort att Sonja Hedenbratt också var en av våra riktigt stora jazzsångerskor, tillsammans med Monica Zetterlund och Nanny Porres. Brukar nämnas som de tre stora svenska jazzsångerskorna. Vilka det sagt också. Kändes skönt.
Du har ju en förkärlek för jazz.
Ja, också för Sonja Hedenbratt. Mm.
Men om vi går tillbaka till långgatorna. Det finns ju flera. När växer de fram?
Ja, alltså någonstans så brinner det i ett av husen på det som sen ska bli första långgatan i augusti 1821. Och vid den här branden 1821 så brinner inte mindre än 83 hus ner och 780 personer blir hemlösa. Och då gör man 1823, alltså 2 år efter branden, en första plan för nybyggnation av området. Men det dröjer ganska många år innan man sätter spaden i jorden och faktiskt börjar bygga upp de här långgatorna. Och det är ju 1861 som man fattar beslut om att den här delen av Göteborg skulle bebyggas. Och i och med att det är stadsbyggnadsideal som råder vid tiden, alltså under andra hälften av 1800-talet, är ju det här väldigt raka gator, raka kvarter. Det som vi bland annat kan se i Vasastan som är samtida. Så att man bygger på det här sättet med första långgatan, andra långgatan, tredje långgatan och sen tvärgatan med Värmlandsgatan och Nordensgatan bland annat. Det är ju inget konstigt. Det är liksom det stadsbyggnadsideal som vi har vid den här tiden. Och då är ju planen från början att man ska riva alla hus på gatan.
Men hur såg det då ut när man byggde nytt vid förra sekelskiftet?
Ja, alltså det som byggs under slutet på 18, början på 1900-talet, det är ju stenhus i 3-6 våningar framförallt. Och det kan man ju se delvis på den här bilden när man lägger ut spårvagnsspåret. Man har butiker i bottenplan på husen. Där finns verkstäder och de här gårdarna som finns längs med gatan. Där har man bland annat materialupplag för trävaror och järnvaror. Man har stall för hästar, vagnbodar, verkstäder av olika slag. Och sen så har man också, ju närmare Masthugget vi kommer, desto mer får vi av lägre, alltså närmare Masthuggstorget vi kommer, så blir det mer lägre hus och bodar och liknande. Och så har vi också ner mot älven. Och jag tänker att du ska få läsa ytterligare en liten bit av Fredberg, vad han tycker om den här nybyggnationen av de här stenhusen och även en del landshövdingehus som byggs här i Göteborg under slutet på 1800- och början på 1900-talet.
Jag tänker att det inte är något positivt han har att säga, men vi kan se här. Omkring de nya gatorna grupperar sig huskvarteren. De kolossala stenmassorna, de enformiga, opersonliga, tröstlösa stelarraderna, vilka med rent av amerikansk fart stampats upp ur jorden. Där stenen slutar tar träet vid, och lika enformigt blir det när det gäller de gamla landshövdingehusen. Det är rader och kvadrater, tröstlöst gråa och gula. När jag ser detta regelrätta husrik, när jag ser denna regelrätta husrikedom, kan jag inte undgå jämförelsen mellan förr och nu. Jag vet visserligen att omgestaltningen påkallats av utvecklingen, och mycket av det som försvunnit önskar jag ingalunda tillbaka, men jag kan inte hjälpa att jag tycker att det gamla var vackrare att se på.
Och det här var då skrivet 1923. Och hade vi gjort en podd om Linnégatan så hade vi kunnat...
Man håller ju alltid på så.
Ja, men det är ju liksom lite det som är poängen med att läsa det här från 1923. Att Fredberg, han gnäller ju även över stenhusen på Linnégatan, att han tycker att de är så fruktansvärt fula, de här
moderna
amerikanska höghus, liksom 6 våningar. De som vi idag tycker liksom att de är de vackraste som finns, att de får vi absolut inte riva. Och han är ju precis lika beklagande över Haga som han tycker är, det är liksom ett ruttet ställe. Att man behöver, jag tror inte han säger att det ska jämnas med marken, men det är ju nära på alltså. Ja, i alla fall, det som hände på den norra delen av första långgatan, det är ju att älven, alltså anslutning till älven blir väldigt central. Eftersom man under 1800-talets början bygger dels Trollhätte kanal och dels Göta kanal, så ökar också trafiken på älven och man forslar trä och järn från Värmland. Och sen i slutet av 1800-talet så muddrar man Göta älv till 6 meter så att den blir djupare, vilket gör att större fartyg kan komma in längre in i älven. Och med det så får vi också nya kajer. Man bygger ut Masthuggskajen och sen så dras det också fram en järnväg i början av 1900-talet. Och att man drar fram järnvägen, det gör ju att hamnskjul uppförs så att man bygger kranar längs med vattnet.
Sen breddar man vägen och drar fram spårvagn under början av 1900-talet.
Ja, så spårvagnsrälsen som vi kan se, den drar man ju fram i början på 1900-talet. 1879 till 1902 så har vi haft hästdragen spårvagn. Men då har ju den gått längs med andra långgatan. Och sen när vi får elektrisk spårvagn, det är då första långgatan blir en spårvagnshåll, eller som en gata som det går spårvagn på. Sen så breddas första långgatan i flera etapper. Det finns ett fantastiskt roliga artiklar här om man tittar i tidningsdatabasen, alltså KBs tidningsdatabas som finns tillgänglig på nätet, den heter tidningar.kb.se. Och där kan man bland annat hitta den här artikeln om den första provturen med elektrisk spårvagn. Och där skriver de att idag vid 11-tiden hade stora människomassor samlats sig vid Järntorget och Första Långgatan. Man hade fått nys om den tilltänkta provturen. Precis 11:30 kom den elektriska vagnen surrande. Och som ingenjör Edström är en karl som vill ha att allting ska gå undan, sa han genast. Varsågod och stig på för att vi ska med samma. Så det är jätteintressant det här att gräva i de gamla tidningsdatabaserna då för att se vad som skrivs om Göteborg och som skrivs om Första Långgatan under den här perioden. Och det är tillgängligt fram till 1910. Så kan man hitta alla tidningar och frisöka i de här databaserna. Och när vi då kommer in på sent 1800-tal, den här kartan den är från 1888. Och där kan vi väldigt tydligt se att Första Långgatan och Andra Långgatan och även Tredje Långgatan och sen så Fjärde Långgatan, Breda vägen där nere i nederkanten av bilden har dragits fram. Vi har ju fortfarande Järntorget längst till höger på bilden och sen har vi Masthuggstorget längst till vänster på bilden. Och det vi har på, alltså det här är Första Långgatan innan spårvägen dras fram under sent 1800-tal. Och där kan man se lite grann vad det är för typ av bebyggelse vi har på Första Långgatan under sent 1800-tal. Och även den här bilden, den är från 1930-1940 någonstans. Och då ser vi Masthuggstorget nere i, närmast här i bild med även basarbyggnaden till höger. Och där ser man ju väldigt tydligt, och att jag har med den här bilden det är just för att visa kontrasten mellan den södra och den norra sidan av Första Långgatan. Där den norra sidan ner mot hamnen har väldigt mycket lägre bebyggelse. Det är väldigt mycket lägre hus på de delarna av Första Långgatan som är mot hamnen. Medan de som då är mot Andra Långgatan, där har vi betydligt högre hus. Även om det ju närmare Masthugget vi kommer blir lite lägre hus här närmast Masthuggstorget. Och sen kan man även se här hur spårvägen dras fram under det tidiga 1900-talet. Och även hur man breddar gatan, ska jag säga. För sen får den en egen banvall, men det är inte förrän 1962. Och det här tycker jag är en av de finare bilderna som vi har av Första Långgatan. Den är från 1930-talet. Och då kan man ju ana Pusterviks-huset längst bak i bild. Så det här är då Första Långgatan bort mot Järntorget. Och sen har vi även Vauxhall där till vänster i bild. Och det är alltså då det nya Vauxhall, den jazzklubben som vi har.
Men det händer någonting sen under efterkrigstiden.
Ja, vad är det som brukar hända under efterkrigstiden? Ska när vi pratar
rivas podd? Lite kanske?
Ja, det ska göras nytt, det ska rivas, det ska rensas. Fredberg får sin vilja igenom, tänkte jag säga. Nej, han hade nog beklagat sig precis lika mycket över den här utvecklingen.
Är det nya Vauxhall vi ser där?
Ja, precis. Det nya Vauxhall. Ja, det är ju tveksamt på det. Men, nej, det som händer i Göteborg i liksom, väldigt mycket i många olika stadsdelar, det är ju att man gör de här så kallade citysaneringarna. Alltså rivningar. Man river ju hela stadsdelar. Vi har ju pratat om det i podden när vi pratade om Carl Grimbergsgatan till exempel. Om Viannedal.
Haga.
Vi har det i Masthugget. Vi har det i Landala. Det är ju jättemånga områden i Göteborg som mer eller mindre jämnades med marken. Och så var det ju också här, även om en del bevarades. Men det här huset som vi sitter i, det är ju det som är på bilden här. Kvarteret Korvetten heter det här kvarteret. Det som händer med kvarteret Korvetten det är att man river allt det gamla. Allting som fanns här i kvarteret. Både det som är mot Första Långgatan och det som är mot Andra Långgatan. Det som är mot Värmlandsgatan och det som är mot Masthuggstorget. Allting det försvinner och istället så bygger man det här moderna, ganska brutalistiska huset på 1960-talet. Och det är då HSB som är den som bygger det här huset. Och det är ett 155 meter långt hus. Och jag hittade en artikel från 1970. Det kallas för Nordens största kontorshus. Det är spännande att ni sitter i Nordens största kontorshus. Och sen så har vi ju också en hel del andra byggnader runt omkring, bland annat det kvarteret som ligger vid Masthuggstorget, som ju står och förfaller sen under egentligen hela 1900-talet. Det här fotografiet är ju taget uppe från Johanneskyrkan ungefär. Och det ser ut så här idag istället. Och det är ju ändå fram till sent 1900-tal som de här husen får stå kvar. Och sen rivs de och så bygger man det här lite mer moderna. Den moderna bebyggelsen som är den sista bebyggelsen som vi har längst bort på Första Långgatan.
Mm. Sen händer det ännu mer ner längs hamnen. Vad gör man med de byggnaderna?
Ja, alltså om vi går ner mot älven, alltså den delen som är på den sidan, där river man ju successivt hamnmagasinen under 1900-talet. Stena Line etablerar sig. Vi får Fredrikshamnsterminalen i och med att vi får färjetrafik från Göteborg till Fredrikshamn med Stena Danica och Stena Jutlandica numera. Och Stena har ju verkligen lagt sig som en våt filt över stadsutvecklingen längs med älven. Och vi pratade ju lite grann om det igår, du och jag. Vi var ju i Hamburg ganska nyligen och så jämför man Hamburg och hur Hamburg använt sig av älven.
Men de har ju verkligen använt kajen på en annan, på ett annat sätt till turiststråk. De har byggt liksom fantastiskt bra ställen att gå på, strosa runt. Nej, men jag har alltid funderat varför det ser så tråkigt ut i hamnen här. Mm. Varför man inte har gjort någonting med ytorna.
Nej,
men det var kanske en 15 år sedan som jag tänkte så. Ja. Men det är ju på gång, men det tar vi lite senare.
Ja, det tar ju sin lilla tid att låta göteborgarna komma ner till älven, kan man ju säga. Mm. För dels har vi ju Stenas Danmark, alltså Fredrikshamnsterminalen då, som ligger och blockerar fullständigt. En jättelång remsa av väldigt, väldigt attraktiv mark där man skulle kunna, precis som du säger, man skulle kunna ha kaféer och restauranger och en hamnpromenad. Och sen så inte minst så dras ju trafikleden fram, vilket gör att det blir liksom en tydlig barriär mellan älven och Första Långgatan. Men de husen som vi har ändå längs med Första Långgatan på den norra sidan, alltså mot älven, det är ju då hus som man successivt bygger i etapper från 1940-talet blandat med bebyggelse från 1980-talet. Så de husen som vi har, förutom det absolut mest moderna huset som ju inte riktigt är klart än, så är det en blandning av svensk 1900-tals arkitektur. Och tittar man noga på husen, jag tycker att man har lyckats ganska bra ändå få dem att smälta in med varandra. Det är ju inte så att några hus sticker ut väldigt mycket här längs med Första Långgatans norra sida.
Menar du den sidan som där Järnia?
Ja, om vi börjar med Järnia nere vid Järntorget och sen så den sidan, Hyresgästföreningen ligger precis här på andra sidan. Alltså där har vi då hus som är från 1940-talet egentligen fram till 1980-talet. Så det är ju enbart i någon mening då modern bebyggelse. Det är ingenting kvar där från det sena 1800-talet när Första Långgatan dras fram och vi har de här hamnmagasinen.
Mm. På precis rätt över gatan så låg ju kommersen förut. Vad hände med den?
Ja, önskar jag att jag hade haft en bild på kommersen, men det glömde jag tyvärr att lägga in i presentationen. Men jag tror att alla någon så här, hand upp är det någon som inte kommer ihåg kommersen. Vet du vad kommersen är, Elio? Då får din pappa berätta det för dig sen. Nej, jag kan berätta vad kommersen, det var en byggnad som låg precis på andra sidan ifrån där vi sitter, snett över gatan. Alltså mitt emot Masthuggstorget skulle man kunna säga. Och det var ju en ganska ruffig byggnad med väldigt mycket graffiti och klott på sig. Och den öppnade som loppmarknad med namnet kommersen 2000, alltså det är 23 år sedan. Sen så alltså det har ju varit verksamhet där sedan 1970-talet. Och jag pratade med en kollega på jobbet idag som hävdade att det har funnits, att det hade varit en porrbiograf i huset. Jag har tyvärr inte hittat några andra tidningsbelägg eller någonting för att det ska ha varit en porrbiograf. Han var stensäker på att det var en porrbio i det här huset. Jag är tveksam till det, men området, eller det här, vad heter det, tomten, den köptes 1970 upp av byggnadsbolaget Kurt Lundahl och company, och då var det en byggshop i det här huset, och sen så läggs den ner någon gång i slutet på 1980-talet. Det har funnits ett grönsakshus i kommers, eller i det huset. Men sen så år 2000 så öppnar man en lottmarknad med namnet Kommersen. Och jag ska skam säga att jag vet inte tusan om jag någonsin var inne där mer än någon enstaka gång. Jag vet inte, har du några minnen från Kommersen?
Ja, absolut. Jag var där ganska ofta.
Om du skulle beskriva hur det såg ut där inne, hur...
Nej, men det var ju ganska trångt och man kunde hyra bord för att sälja sina saker.
Mm.
Sen fanns det väl de som hade fasta liksom hörnor och bord där inne,
mm,
där de hade kvar sakerna hela tiden.
Men i alla fall, det huset det rivs under våren 2022, så det är ju lite drygt ett år sedan som Kommersen försvinner. Och där finns ytterligare en sån här digital tjänst om man vill titta liksom tillbaka på lite mer av nutidshistoria, så är Google Maps och deras sån gatuvy ett alldeles utmärkt verktyg. För redan 2009, och det är ju ändå 14 år sedan, så åkte Google-bilar runt bland annat här i Göteborg och tog foton på gatorna, vilket gör att man idag kan röra sig längs med Första Långgatan så som Första Långgatan såg ut 2009. Och det är ju framförallt spännande om man tittar på dels nybyggnationen som vi har där borta, men också att man då kan se hur, så att det gäller att gå in på Google Maps, så kan du se hur Kommersen såg ut när Kommersen fanns och låg här innan den revs.
Apropå rivningar så revs det ju väldigt mycket efter andra världskriget. Finns det något av det gamla kvar här på gatan?
Ja, man kan ju ibland liksom, när man framförallt rör sig i den här delen av Första Långgatan, alltså den delen som ligger mot Masthuggstorget, blir lite bedrövad och tänka sig att allting av det gamla försvann. Men går man till den andra änden av Första Långgatan, alltså den som är mot Järntorget, så har vi faktiskt ett helt kvarter, alltså det första kvarteret på Första Långgatan på vänster sida om man kommer från Järntorget, som heter kvarteret Slupen. Och där är faktiskt all bebyggelse från 1850 till början av 1900-talet bevarad. Så där kan man verkligen se hur bebyggelsen såg ut under sent 1800-tidigt 1900-tal. Det är alltså det huset som ligger mot Järntorget, där Järntorgets brygghus ligger mot Järntorgssidan. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det är för butiker som ligger i det huset numera mot Första Långgatan.
Nej.
Jag vet att denna indiska Maharani låg i det huset. Sen ligger det en möbelbutik, om jag inte minns fel. Mm. Espresso House ligger väl mot Järntorget också. Ja.
Och så någon second hand butik med exklusiva kläder ligger väl där också.
Ingen butik som vi frekventerar.
Nej, inte direkt.
Men om vi ska titta lite i framtiden, för det händer ju väldigt mycket på Första Långgatan. Mm. Det är ju, kan man ju liksom se.
Vad är planerna?
Ja, om man tittar på den här kartan, det är Göteborgs stadskarta över hur man planerar och hur man tänker sig Första Långgatan. Och om vi ska orientera oss på den här bilden, så kan vi då konstatera att här har vi Järntorget återigen, och sen så ligger Masthuggstorget och Johannesplatsen precis längst ner. Och det man kan se väldigt tydligt, det är ju att dels planeras det ju väldigt mycket nybyggnation längs med Första Långgatan. Vi kommer ju få en hel del nya hus, bland annat så om vi räknar in hela Masthuggskajen som det kallas, så ska det bli 1300 nya bostäder, det ska bli 6000 arbetsplatser, det ska bli två förskolor och även ett hotell i området. Och även det som jag slås av, det är ju att det ändå faktiskt är rätt mycket grön ytor i området. Tanken är ju att Första Långgatan ska bli en stadsgata, en grön stadsgata. Att det ska vara breda trottoarer, det ska vara cykelbanor, det ska finnas två stycken parker längs med området. Vilket gör att Första Långgatan...
Parkerna, är det nära den parkeringsytan?
Ja, där vi parkerade nu, alltså där Kommersen låg tidigare, mittemot Masthuggstorget.
Där blev park.
Mm. Och sen så har vi ju nybyggnation längs med nästan hela Första Långgatan. Och man ska ju alltid ta sådana här arkitektritningar eller arkitektförslag med en nypa salt. Men det här är en idé om hur Första Långgatan kommer att se ut i framtiden när allting är färdigbyggt 2030. Och då ser vi ju dels att det är en hel del höga, alltså de höga husen närmast Järntorget, de är ju byggda, flera av dem, våghuset bland annat. Men även de husen som vi har hitåt, alltså mot, det är Johannesplatsen som är längst där nere. Och sen så börjar, eller slutar ju Första Långgatan närmast hit i bild, och så kan vi se spårvagnen hur spårvagnen går längs med första långgatan och hur man har planterat träd och hur det ska vara gräs och grönt längs med första långgatan. Att det ska bli en lite mer inbjudande gata kan man säga.
En boulevard som du sa förut.
Ja, det är väl kanske ett bra uttryck för vad det är man vill. Men det är just det här att man vill göra det här till en gata. Inte en gata som man bara liksom ser som en transportsträcka från Järntorget till Mastugstorget, utan att det också ska vara en gata som man rör sig på. En gata som man kan befinna sig på. En gata som det ska finnas olika typer av verksamheter. Så att folk 2030 faktiskt ska kunna säga vi ses på första långgatan.
Ja.
Tyckte du att jag knöt ihop säcken bra?
Ja, det gjorde du. Jag blev helt
stum. Kände mig så nöjd med det. Så här, orimligt nöjd kände mig. Jag satt och mös med hur bra jag är.
Nej, men då ses vi på första lång 2030 då.
Ses på första lång 2030. Eller, nu ska jag göra en ännu så här snygg övergång. Eller så ses vi på Vårväderstorget den 23 november.
Det kan vi göra.
För vår lilla biblioteksturné fortsätter ju. Nu är vi klara här med första långgatan. Och vi har två stopp kvar på vår turné.
Vårväderstorget blir det och Kyrkbytorget.
Ja, vi ska hämta dina gamla hemtrakter den 23 november och prata om Biskopsgården och Hisingen, och sen så blir det ännu mer Hisingen med Kyrkbytorget och Lundby, gamla kyrka och så vidare. Och då hade jag ju gärna bjudit in folk här till vårat pubquiz som är imorgon klockan 18.30. Tyvärr kan jag inte göra det för det är fullbokat. På torsdag menade jag, ja, inte imorgon, då är övermorgon. Så på torsdag, sista torsdagen i varje månad, så är det pubquiz. Tack Monica. Ja, ska vi vara nöjda och glada? För nu är klockan 18.45.
Ja, men vi avslutar podden för den här gången.
Ja.
Och är det någonting mer som
nej,
vi ska...
Säger vi säger så här som vi brukar, vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Och tack till er som har lyssnat. Kan vi få en applåd och få in det på...
Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.